Mycket relevant fråga som har sysselsatt mig såklart i förberedelserna idag. Himlen. Hur i all sin dar ska vi tala om den? Hur ska man adressera den? Och jag borde kanske ha citerat och nynnat på Mikael Gällestrand eller någon annan from vis diktare här i mina förberedelser. Men jag har återkommit till Staffan Hellstrand av någon anledning. Lilla fågel blå, ni vet han sjunger. Det kallas himlen. Och jag har aldrig varit där. Nej, så är det ju. Ingen av oss har varit där. Vi vet inte hur det är. Ändå är det så att kyrkan i alla tider har liksom uttryckt att det där är vårt andra hem. Att vi hör hemma där. Och för mig är ett hem en hemtam plats. Någonstans där jag känner mig trygg, där jag känner igen allting. I mitt eget hem så liksom jag vet var tavlorna hänger och vad de betyder och vad rummen har varit och vem som har bott där och alltihopa. Det liksom är, det är hemma, himlen. Jag har aldrig varit där. Ändå så är det som att i min tro så är det som att jag kopplas samman med det där eviga. Och så är det som att jag har ett hem någon annanstans. Jesus personifierar ju den där kopplingen mellan det himmelska och det jordiska. Och när Johannes ska börja skriva sin berättelse om Jesus evangeliet, Johannes evangeliet, så går han ut starkt. Jesus är mirakelgöraren, han är den som liksom botar de sjuka, han kallar lärjungarna, han går på vatten och han manifesterar verkligen i sin person att han är Guds son. Det sjätte kapitlet inleds med brödundret vid den galileiska sjönstrand. Uppståndelsen blir såklart stor och när Jesus inser att folket kommer att vilja se honom bli kung så står det att han drar sig undan i ensamhet. Och lärjungarna verkar vänta på Jesus vid stranden där och hoppas att han kommer tillbaks. Men när han inte dyker upp så ger de sig iväg i sina båtar till Kafarnaum som ligger på andra sidan sjön. Och när sen vinden friskar i och vågorna går höga så kommer han mot dem gåendes på vattnet. Vilken otrolig upplevelse. Himmelens son kommer till dem här på jorden. Men inte som en vanlig människa. För vi går inte på vattnet. Men Jesus, han kommer till dem gåendes på vattnet. Och på morgonen så har ryktet gått i nejden. Jesus har gjort stora saker, så nya båtar anländer till platsen för brödundret. Och när de inte hittar Jesus där så ber de sig också till Kafarnaum. Och så inleder Jesus ett samtal med folket. Och vi läser ifrån Johannes 6 kapitel, versen 25-40. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom, Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade, sannerligen, jag säger er, ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken. Utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge er. Ty på honom har fadern Gud själv satt sitt sigill. De frågade då, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade, detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. De sa, vilka tecken vill du göra så att vi kan se det och kan tro på dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknet och som det står skrivet, han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus svarade, sannerligen jag säger er, Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. De bad honom då, Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag har sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som fadern ger mig ska komma till mig och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill, utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Herre, välsigna ditt ord. Välsigna var en av oss som är samlade i detta rum. Tack att du har en hälsning till oss idag, en uppmuntran. Tack att du vandrar med oss på detta jordeliv som kan vara så besvärligt och så härligt. Mitt i allt det där så är du med oss, Herre. Jag tackar dig för dig idag. Tack att du har en särskild hälsning till någon eller några i det här rummet. Jag ber att du ska välsigna mina ord i Jesu namn. Amen. Amen. Judisk teologi ägnade inte då och ägnar faktiskt inte nu heller frågan om livet efter döden särskilt stort intresse. För judarna så var det helt enkelt nu som gällde. Där och då, det får vi väl se. Och det är faktiskt för mig är det provocerande lite material i Gamla testamentet som handlar om döden och livet och uppståndelsen och livet efter döden. Så när Jesus så tydligt ger lärjungarna en livet efter döden lära, så blir såklart uppståndelsen enorm. Den här texten som vi nyss läste, den svarar på några frågor i vart fall om himlen och det eviga livet. För det första så är det eviga livet en gåva från Gud. Du och jag kan inte göra någonting för att förtjäna det. När de påstår att Mose gav dem mannat i öknen, så säger Jesus att Mose gav er inte mannat i öknen. Det var ju Gud som gav er mannat i öknen. Och Jesus är Guds budbärare, och det är han som skänker oss det eviga livet. Och sen gör den här texten en annan sak tydlig, och det är att tillgången till det där eviga livet går via tron på Jesus. Och nu vill jag säga till dig som kanske mist en släkting eller vän, som vad du inte vet har bekänt sig som en kristen. Det där kan vara en plåga för oss. Vad ska det bli med dem? Hur ska det gå? Då vill jag bara säga till dig, lämna den domen åt Gud. Lämna den domen åt Gud. För den Gud jag tror på är god, kärleksfull, rättvis. Och när vi står inför honom en dag, vem den är av oss, så kommer vi uppleva någonting som vi aldrig har upplevt förut. Vi kommer uppleva oss fullt ut rättvist bedömda. Berättelsen om rövaren på korset lär oss att allt som behövs är en begäran om en tanke. Och vad vet du och jag om vad som föregår i en människas inre? Vi vet inte det. Vi vet ju knappt ens vad som föregår i vårt eget inre. Så jag bara önskar att du kunde få lämna den bördan i Guds hand. Han tar hand om oss. Jag säger inte det för att förminska vikten av att bli frälst. Vikten av att göra upp med Gud på det här jordelivet. Men jag är ödmjuk inför att vissa frågor får vi inget svar på. Jag vet inte. Vi kan inte. Det är Gud som avgör, och Gud är god. Det är allt jag har att säga om det, och jag hoppas att det kan hjälpa dig. Paulus, han var innan sin omvändelse en skriftlärd jude. Kunnig i texterna. Och för honom så blev den här tanken om ett evigt liv helt revolutionerande. Tänk att Gud skänkt oss ett evigt liv. Från att ha tänkt på mest här och nu, på lagen och lagens uppfyllelse och Guds närvaro i sitt folk och i templet och allt det där, så är det som om Paulus får en helt ny världsbild. En helt ny dimension träder in i hans liv, där himlen möter jorden, och han blir en del av det där. Och han kan liksom inte riktigt nästan bärga sig när han talar om detta. Det är så mycket energi i hans texter. Så Paulus världsbild, den vidgas i hans möte med Jesus, och den blir så mycket större. Du och jag vandrar det här jordelivet ganska nedåtböjda. Jag gör det i vart fall. Det är liksom morgondagens bekymmer och det är veckan som kommer. Och sen är det den personen som jag känner och sen är det här i mitt liv. Och vad är det här? Och så mina barn och vad ska hända och hur ska det bli? Och vad ska jag göra med huset? Ska vi, du vet, allt det där upptar oss här och nu. Men att leva med Jesus i sitt liv, det är liksom att ha fått en helt ny världsbild. Och vi behöver hjälp ibland att inse att det finns där och då också. Inte bara här och nu. Och talet om himlen är liksom, det skapar det där rummet i ditt och mitt liv. Man kan tänka att i kyrkan så talar vi om tro. Tron på Gud och tron på Jesus. Men Paulus återkommer faktiskt efter sitt möte med Jesus då och efter sin nyupptäckt i hans den här vidgade världsbilden, så återkommer han faktiskt ofta till en triad när han säger vad hans ärende är. Han talar om tro, hopp och kärlek. Det är vad Paulus talar om, alla de tre. Han återkommer till i Romarbrevet 5, i Galaterbrevet 5, i Efesierbrevet 4, Kolosserbrevet 1, första Tess 1 och Titusbrevets andra kapitel, första Korintierbrevet 13. Okej? Det återkommer ofta. Tro, hopp och kärlek. Det är Paulus ärende. Och jag skulle faktiskt vilja läsa en av de här texterna som på något sätt beskriver Paulus vidgade världsbild där även himlen är inkluderad. Det är i det 13:e kapitlet i första Korintierbrevet. Det som heter kärlekens lov som vi ofta läser på vigslar. Men där står det från vers 8 så här. Tänker nu en man som har haft en ganska sluten världsbild. Men så helt plötsligt så har gränserna sprängts. Och han vet att Jesus Kristus har kommit ifrån himlen. Han vet att han har skänkt Paulus ett evigt liv. Och så skriver han så här. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Vår kunskap är begränsad. Och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer så ska det begränsade förgå. När jag var barn så talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen så har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Men då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Jag skulle vilja tala lite om det där nu och då som den här texten talar om och signalerar om. Nu är vår tid begränsad. Vårt liv är begränsat. Men då ska fullkomlighet råda. Jag är uppvuxen med karismatisk kristendom. Jag har alltid bett för de som är sjuka. Vi trodde på bönesvar. Jag tror fortfarande på bönesvar. Jag har alltid trott att Gud kan kommunicera med oss direkt eller genom profetiska tilltal från andra. Tron blev i den miljön konkret, liksom närvarande i livet. En känsla av att vara sammankopplad med något större än den här synliga världen. Men församlingen i Korint, de led av överandlighet. Och Paulus vill sätta deras karismatik, deras tro i relation till den här vidgade världsbilden som kristen tro innebär. Det som han vill säga, det du ser runt omkring dig är begränsat och ofullkomligt. Förstår ni inte att det är just därför vi behöver andens gåvor, eftersom världen är begränsad och skadad? Allt det där andliga som du och jag som har upptäckt Kristus värderar så högt, det är ju av en orsak. Det är för att allting annat är så brustet. Som vi behöver Guds genomslag i våra liv. Men Paulus, han liksom får dem att skifta fokus ifrån tungotalet, ifrån profetian. Får dem att lyfta blicken och så säger han, det ska komma en dag då allt det där är inte nödvändigt längre. Då himlen bryter in och bryter igenom, då ska vi se fullkomligheten i ögonen. Kanske är det så att Paulus tänker på det Jesus sa, som vi läste nyss i Johannes 6. Arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv. Det är som om nutid och dåtid flyter ihop i den kristna världsbilden och den kristna erfarenheten. Och kanske uttrycks detta som starkast lite längre fram i första Korintherbrevet. En text som vi ofta citerar vid begravningsakten. Den kan vara lite svår att förstå, men och lite svår att greppa. Det är en ganska märklig idé som Paulus presenterar här, men den är väldigt hoppingivande för oss. För han skriver så här i vers 40-49. Vidare så finns det himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska har sin glans och de jordiska har en annan. Solen har sin glans och månen sin och stjärnorna sin. Ja, alla stjärnor har olika glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått med en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv så finns det också en med ande. Och så står det skrivet. Den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den sista Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Så som det jordiska var så är också det jordiska. Och så som den himmelska är så är också det himmelska. Och lyssna nu. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska ska vi också bli en avbild av det himmelska. Alltså jag längtar så att jag kan dö i denna tid som vi lever i just nu. Med så mycket av jordiskt elände som bryter ut överallt och förstör. Så kan jag längta efter att Kristi kropp, hans kyrka i en högre utsträckning skulle bli en avbild av det himmelska. Och du, min kära vän, som går med blicken fäst på fötterna och bekymrar dig över din morgondag med all rätt. Du är så mycket mer än vad du tror. Du är så otroligt mycket mer än vad du begriper. För du har evigheten inlagd i ditt liv. Du är en evighetsvarelse. Gud har skapat dig för ett evigt liv tillsammans med honom. Och så som du är en avbild av det jordiska så ska du bli en avbild av det himmelska. Din världsbild kan också få sprängas. Din tillvaro kan också inrymmas nya dimensioner när Gud är verklig. När han gör saker, när han lyssnar på din bön, där han är en del av ditt liv. Och där din vardagsgång kan få inrymma stunder av evighet. Du är mycket mer än vad du tror. Du är mycket mer än vad du någonsin kan tänka om dig själv. I dig finns evigheten inpräntad som ett DNA. Det finns en inneboende evighetskraft som kommer bära dig genom livet hela vägen hem till himlen. I första Korintherbrevet 13 som vi läste så använder Paulus två bilder för att beskriva den här verkligheten som jag skulle vilja avsluta med. Han talar om barnet och den vuxne. När jag var barn så talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen så har jag lagt bort det barnsliga. I det tredje kapitlet i Korintherbrevet så kallar Paulus korintherna just för barn. Han säger så här: jag kunde inte heller tala till er bröder som andliga människor. Jag fick tala till sådana som var kvar i sin köttsliga natur, till spädbarn i Kristus. Jag gav er mjölk, inte fast föda. Den tålde ni ännu inte. Och ni tål den inte heller nu, eftersom ni fortfarande har kvar er gamla natur. För om det finns ofördragsamhet och strid hos er, har ni då inte kvar er gamla natur och lever som på vanligt mänskligt vis. Jag tror att talet om himlen, om idén om evigheten, jag tror att den hjälper oss människor att växa. Vissheten om ett nu och ett då hjälper oss att växa som människor. Vi blir liksom mer medvetna om det som behöver mogna i våra liv. Det kanske känns lite fullkomligt eller lite besvärande att, och krävande att jämföra sig med det fullkomliga. Det brukar liksom vi komma till korta när vi jämför oss med det fullkomliga som ska komma. Vår egen ofullkomlighet blir liksom synligare i fullkomlighetens ljus. Men man kanske kan vända på det. Det finns hopp för dig och mig. Det finns en vision om ett annat liv som har sin återglans i det himmelska. Hur mognar man som kristen? Det finns mängder med praktiker som är bra. Vi ska be tillsammans och enskilt. Vi kan ge som Thomas har talat om idag. Vi kan gå in i fasta ibland när vi behöver det. Vi kan fira gudstjänst. Min poäng är att vi redan här och nu kan få vara med och hjälpa oss själva och andra att ana himlen. Det tror jag är vårt uppdrag. När jag var 15 år så kände jag att talet om himlen kändes liksom väldigt irrelevant för mig. Jag vet att äldre män, likt mig själv idag, talade om det där. Himlen, ni vet. Och jag känner att jag längtar inte ett dugg efter himlen. Det finns inte ett spår i mig som liksom vill dit. Jag vill ha moppe. Det är det stora på min horisont. Och sen vill jag ha ett körkort. Och sen vill jag ha en familj. Och sen vill jag liksom, jag vill leva livet. Liksom. Och ibland har kyrkan blivit det man ibland kallar eskapistisk, alltså att det blir liksom en verklighetsflykt härifrån bara. Och då tror jag att ni som är unga, ni kan hjälpa oss och ni kan längta efter himlen här och nu. Att se Guds rikes principer bli verklighet här och nu. För vi har sprängt vår världsbild. Gud är här. Och att längta efter himlen måste inte alltid vara att längta bort härifrån. Det kan också vara att längta efter ett annat liv här och nu. Sen använder han den andra bilden, spegelbilden och verkligheten. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, men då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Jag kan ju ibland tänka att det vore skönt med en gåtfull spegelbild. Min spegelbild är smärtsamt verklig. Man ser den och så ser man sitt eget förfall och tänker, är det så där jag ser ut? Så det hade varit skönt att vara lite suddigare. Jag ser inte tillräckligt dåligt längre för att se suddigt i spegeln. Men kanske är det så att Paulus använde den här bilden av en anledning. För arkeologer har nämligen hittat ganska stora spegelfabriker i Korint. Så man tillverkade mycket speglar där. Men på den här tiden så tillverkade man speglar genom att polera metall så hårt man bara kunde. För att få fram någon typ av spegelbild i dem. Den här andra grejen som vi gör nu med glas och metall och så där, det kom senare på 100-talet efter Kristus. Men här var det fortfarande polerad metall och det är klart att då såg man väl antagligen inte så bra. Och helt plötsligt så blir den här bilden liksom lite relevant. Men här tycker jag mig se Paulus vara tydlig med att det är viktigt att vi är ödmjuka inför vår mycket begränsade förmåga att uppfatta det gudomliga. Eller att helt förstå Gud. Men en sak vet Paulus. Han är känd av Gud. Jag må ha en suddig spegelbild här och nu. Då ska jag begripa. Då ska jag förstå. När jag kommer till himlen, då ska jag se honom sådan som han är. Och äntligen så liksom försvinner det där som är slöjor för mitt ansikte. Jag ska se och jag ska förstå. Nu gör jag inte det. Och jag tycker det känns viktigt att vi som kyrka förstår det. Även om Gud har uppenbarat sanningar i vårt liv, även om vår tro är stark, så ser vi inte alltid klart. Vi förstår inte, vi kan inte greppa allt. Jag tror att den kyrkan som har en ödmjuk ton inför detta kan ha framtiden för sig. Men den grekiska formuleringen är så vacker i det här kapitlet. För ordagrant så står det att då ska jag känna, liksom också jag är känd. Jag tycker det är en vacker bild. Då ska jag känna, liksom också jag är känd. Kanske är det detta jag skulle vilja kommunicera med dig inför den här allhelgonahelgen. Du kanske bara anar Gud. Du kanske är fylld av frågor. Din spegelbild av Gud kanske är enormt grumlig. Men Gud känner dig. Gud känner dig. Så att överlämna sig till honom, att kliva in i en tillvaro där det himmelska hoppet är verkligt, det är inte att kunna allt, att förstå allt, att veta allt, utan det är att våga luta sig mot den som vet allt om dig. Som har skapat dig, som känner din historia, som vet alla varför, som känner alla därför, som förstår dig när du är frustrerad. Att ge dig själv till honom och det himmelska flyttar in i ditt liv och ditt liv får helt nya dimensioner. I Filipperbrevet så uttrycker sig Paulus utmanande och lite provokativt faktiskt när det gäller hans egen förhållande till uppståndelse från de döda och hans ödmjukhet inför att inte förstå allt, veta allt eller kunna allt. Men han uttrycker en riktning, så här skriver han: jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att lik honom i en död som hans. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelse från de döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig, men jag gör allt för att gripa det nu när Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert, jag glömmer det som ligger bakom mig, jag sträcker mig mot det som ligger framför mig och jag löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Kanske är det bäst att inte alltid vara på de tvärsäkras sida. Det kallas himlen, men jag har aldrig varit där. Att vara ödmjuk inför att vi kan inte beskriva allting korrekt. Att vår erfarenhet av Gud inte är komplett. Den är inte fullständig. Vi har inte allting i vår hand. Men det betyder också att det alltid finns mer att upptäcka. Det finns större sanningar att få del av. På samma sätt som vår tillvaros begränsningar är borta i livet efter detta, så kommer den här jorden att födas på nytt vid Jesu ankomst. Då ska ingen sorg, ingen klagan, inga tårar finnas mer. Då ska vi tillsammans med de avlidna få möta honom till bröllopsfest. Men fram tills dess, kära vän, Gud känner dig. Du kan i tron på Kristus få ana himmelriket redan här och nu. Och du är mycket mer än du anar. I dig finns evigheten inlagd från början och livet är mycket, mycket mer än här och nu. Det är också där och då. Amen. Herre, jag tackar dig för att vi får påminna oss om det himmelska hopp som du har lagt i oss var och en. Tackar dig för evigheten och för möjligheten att leva det här jordelivet med blicken fäst någon annanstans än vid vardagens små bestyr. Veta att du är helig, veta att du är evig, veta att du har sänt din helige son till oss för att ge oss ett evigt liv. Tack för att vi den här dagen får påminna oss om det här. Vi får påminna oss om de av våra vänner som har flyttat hem före oss. Vi får påminna oss om att livet är mycket mer än här och nu, Herre Jesus Kristus. Så jag ber att du ska trösta oss med det. Och jag ber att du ska komma med din himmel här och nu till våran stad, till vårat sammanhang. Att vi fick liksom manifestera ditt rike på ett tydligare och kraftfullare sätt, Herre. Välsigna vara en som behöver bli tröstad i detta rum. Välsigna vara en som behöver bli utmanad i detta rum, Herre. Och nu är vi inför dig, du levande Gud. Du levande Gud som vandrar från hjärta till hjärta. Vi är inför dig nu i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10:30 eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigne dig.